naturligtvis mänskliga tankar som på olika sätt har samlats och bearbetats och som återspeglar vad man har trott och tänkt i olika tider. Och då måste vi räkna med att det är mycket oenhetligt och motsägelsefullt. Och vi får räkna med att böckerna röjer det också. Man har ju, som ni vet, de senaste 200 åren slitit sönder bibelböckerna i en rad små bitar. Och man ser inte första Mosebok som en enhet, eller Jesaja-boken som en enhet, eller Hesekiel som en enhet. Men det vet väl alla att så är det inom den vetenskapliga forskningen. Det är den självklara utgångspunkten, och det är också den självklara utgångspunkten för den översättning som har kommit fram under namnet Bibeln 2000. Och om man inte tror på den punkten, så får man lugna sig lite och se när den blir komplett. Så kommer det i förord och noter att understrykas med all kraft att det är på det viset. Nå, det intressanta är inte nu vad man har tänkt och vad man har för teorier, utan som jag sa, det avgörande är ju vad säger Gamla testamentet själv. Det intressanta är ju inte vad jag tror heller, eller vad du tror, utan det är ju vad säger texterna. Den kan komma på slutet till att jag har lyssnat till texterna och fått del av vad de säger, så kan det ju hända att jag åker dit, att jag blev besegrad. Men då är det inte jag som har valt, utan jag har blivit valt, jag har blivit gripen, jag har blivit påverkad. Och det måste ju vara viktigt att låta texterna få möjlighet att påverka oss, att förändra oss, att öppna ögonen. Ja, vad säger Gamla testamentet? Jo, den säger då att det finns en allmän uppenbarelse. Alla människor borde dra den slutsatsen att det finns en Gud som har skapat, en stor och mäktig Gud, och borde tro att det är tack vare Gud som världen finns och världen uppehålls. Men Bibeln säger att Gud har också uppenbarat sig särskilt, en särskild uppenbarelse. Och denna särskilda uppenbarelse, det har man inte alltid förstått, att det betyder att Gud har utvalt en sektion av historien, en sektion av människorna, en sektion av geografin, en del av historien där han griper in och uppenbarar sig på ett särskilt sätt. För många tänker, vad konstigt om man uppenbarade sig på det där viset i mitt gamla och nya testamentet, varför gör han inte det nu? Och så tänker man ju lätt om man inte tror på någon särskild uppenbarelse. Men Gud har under en viss tid behagat inför vittnen också utvalda redskap i ett utvalt folk, i en utvald historia, som vi hörde förut, uppenbara sig. Och han är noga med att denna uppenbarelse blir registrerad. Om vi tänker på Gamla testamentet, vilka oerhört många vittnen till denna särskilda uppenbarelse, om man nu läser innantill. Gud uppenbarar sig också enskilt, i synnerhet på ett speciellt sätt för Mose, som blir den största av profeterna. Men de andra profeterna uppenbarar mig med video, skulle man kunna säga, fast i Bibeln står syner och drömmar. Men Jesaja säger att det jag talar om, det har jag sett. Skulle man översätta det från hebreiska till latin, så skulle det bli: det här är en video från Jesaja av så. Det här är vad han har sett. Och det är en videofilm som jag har fått från Gud. Därför Jesaja talar också i perfektum i regel när han beskriver vad han har sett, och det gäller framtiden. Och vi tvingas, med tanke på att läsaren ska förstå hur profeten menar, så kan vi inte att översätta med perfekten och säga det folk som vandrar i mörkret har sett ett stort ljus. Vi översätter i regel ska se ett stort ljus. Men profeten vill det göra med video, vad han har sett. Och därför så använder han perfekten, som ofta översätts då med har sett. Men dessutom är den hebreiska perfekten säkerhetens, visshetens verbform. Det här är helt säkert. En särskild uppenbarelse talar Bibeln tydligt om. Och det måste man komma ihåg. Gud har utvalt Israels fel och sedan Israels folk till en särskild uppgift för att förmedla den uppenbarelsen. De skulle vara tjänare, vittnen. Israel skulle vara Guds trogne tjänare som skulle bära vittnesbördet till alla folk, vittna om det. Och profeterna är Herrens tjänare som får i syner och i drömmar leta precis saker som de inte kunde veta något säkert om eller inte ens kunde tänka på. Det finns en särskild uppenbarelse, en särskild frälsningshistoria, en särskild uppenbarelsehistoria, och den är knuten till just gamla testamentet, och den är sedan knuten till uppfyllelsen, till när Messias, den utlovade, kommer och fullbordar allt som är utlovat. Och när den uppfyllelsen har noterats, bevittnats och nedskrivet,
så därefter heter det icke utöver vad skrivet är. Och nu har man en särskild uppenbarelse, ett särskilt vittnesbörd. Och till tänka på att på nytestamentlig tid så är Bibeln, så är vittnesbördet, det är gamla testamentet. Man vet precis vilka böcker det är frågan om också. Det har ju blivit en viktig.
Man vet precis hur den hebreiska kanon såg ut. Precis vilka böcker det var frågan om. Och det är det som är skriften bestoddes. Det är det som Jesus apostlarna hänvisar till. Där är vittnesbördet. Och detta vittnesbörd, det är förelåg flera hundra år före det att Jesus Kristus kommer. Det har bara funnits där länge. Och många undrar hur länge man ska vänta innan uppfyllelsen kommer. Men många väntar, minst kanske mannen i templet, som gläder sig, nu är det här, då är Jesus bara ett litet barn. Och nu kan du låta din tjänare vara redan i fri efter ditt ord. Nu har mina ögon sett din frälsning. Frälsningshistoria, frälsningen, är naturligtvis i förgrunden. Men för att man ska förstå frälsningen så måste man förstå detta med vad som är sant, vad som är rätt, vad som är synd och syndens allvar, och att vi människor har gått vilse. Vi måste frälsas. Vi måste räddas. Och att denna räddning inte kan åstadkommas av oss utan att ha varit Gud själv genom sin son, sin Messias. Och som vi hörde förut, att denna frälsning, denna försoning, denna förlåtelse, den kan inte ske i strid med sanningen, heligheten, rättfärdigheten, rätten, utan straffet måste läggas på Messias för att vi ska få frid. Och genom hans sår led vi hotade, säger Jesaja. Så skär man nu åt gamla testamentet, därför att det finns saker där som man har svårt att förstå, i synnerhet om man inte ser dem i den röda tråden och det stora sammanhanget. Ja, då faller egentligen allsammans. Ett nya testamentet utan gamla testamentet, det är som den här kyrkan utan den här våningen och knappast läktaren heller. Då vet de det bara är taket för övervåningen kvar så faller det ner. Ja, att det nu finns en särskild uppenbarelse, det måste vara klart för oss, det godtar inte humanism och modern vetenskap. Men man kan ju samtidigt inte säga att man vet att det inte finns. Det vill säga att man vet att Bibelns Gud inte finns, utan det är bara en tro. Men den trosutgångspunkten är ju den allmänna. Men ska man forska får man ju inte starta på det sättet i att utesluta något som materialet självt talar om. Utan man måste ju låta materialet säga precis sin mening i sin undervisning. Och kom då ihåg när vi säger att Bibeln är Guds ord. Så är det många som har sagt, det kan det ju inte vara, för att här finns ju också djävulens ord. Och onda människor står, du kan ju säga att det är Guds ord. Så är det ju ledsamt att höra sånt, för att Guds ord betyder en Guds undervisning. Gud undervisar oss genom sin särskilda uppenbarelse vad onda människor säger och vad djävulen säger. Så när vi säger att det är Guds ord betyder det alltså Guds undervisning. Gud undervisar oss genom sina profeter om också hur onda tankar ser ut, hur elakhet ser ut, hur falskhet ser ut, vad djävulen säger och tänker. Så det är ju en elementär missuppfattning om man startar där och säger vi behöver inte vara Guds ord, för den innehåller ju också djävulens ord. Det är mycket märkligt när man läser gamla testamentet att det är så enhetligt. Det tycker ni kanske inte. Men läser man grundligt och tränger in i gamla testamentet så hänger ju allt ihop. Fastän det är olika typer av litteratur, litterär stil och olika typer av böcker. Och det hänger ihop så intensivt så skär man bort början med i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och vad som händer där. Eller man skär bort det som är svårt för många, man kommer till tredje Mosebok och så talas det så mycket om rent och orent och vilka regler man måste iaktta i Israel så att många ger upp, tänker att nu läser jag någonting annat eller hoppar till någon annan bok. Men också det hänger ihop i sitt sammanhang. Och det övergripande sammanhanget är ju syndens allvar. Syndens allvar. Och hur allvarligt det är när människan vandrar bort ifrån Gud. Till vilka villfarelser hon hamnar. Och det är också bakgrunden till varför det är så hårda ord mot de folk som bor i Kanaans land. Att de måste förgöras. Deras avgudar, deras människooffer, deras tolkningar är så allvarligt i strid med sanningen och Guds ord att ska Israel kunna vara Herrens tjänare så måste det hålla sig helt ifrån de tankarna och de scenerna, de tolkningarna och de offren. Så de stora teman i gamla testamentet finns alltså frälsningen, men bakgrunden tas ju upp med människans vilsenhet, blindhet, synd. Guds helighet, straffen, domen har sin bakgrund i människans avfall ifrån Gud. Och Israel och Israels roll. Ja, här har vi någonting som gäller gamla testamentet som kanske ytterligare svarar på en fråga som dök upp förut. Att under gamla testamentets tid så skulle Israel organisera sig som en teokratisk nation. som en geografisk nation. Och för att Israel skulle kunna ha Guds särskilda uppenbarelse mitt ibland sig, så gällde också under denna teokratins tid alldeles särskilda regler om ren och oren. Men denna teokratins tid har nått sitt slut. Och här har vi ett annat missförstånd. Det har funnits perioder också i kyrkans historia när man har tänkt sig att på något sätt ska teokratin förlängas. Också i Sverige så på något sätt ville man ha Sverige som nästan en teokratisk nation eller ett tag på 1600-talet. Och många tänker ju, kanske Eva Moberg också, att ska man följa gamla testamentet, då ska vi ha, då ska det vara en sån här teokratisk nation också nu. Och då får vi ju någonting i stil med mullornas Iran i Sverige. Men varför inte låta Bibeln avgöra hur det är? Bibeln talar klart och tydligt om att det gamla förbundet som upprättas och utformas som en teokrati, det ska avlösas av ett nytt förbund. Och att avlösningen sker när uppfyllelsen kommer, när den utlovade Messias kommer, det framgår med all önskvärd tydlighet. Och i Nya testamentet framhålls då att nu är skiljemuren nedriven. Så det gamla förbundets tid så möter vi saker som vi studsar inför, eftersom vi inte har och inte ska ha en teokrati nu. Därför måste Israel utföra sin speciella tjänst så att det är stängt för andra folk. Man får inte gifta sig hur som helst och man får inte vara ungefär som det står i Nya testamentet, bara en församling i världen men inte av världen. Utan man skulle dessutom vara ett separat folk med speciella, separata regler. Och dessa regler blir ett vittnesbörd om vem du är, hur frälsningen går till. Ni tycker till exempel att det står för lite om frälsningen, hur det ska gå till i Gamla testamentet, som säger jag det. Det står mer i Gamla testamentet nästan om hur frälsningen ska gå till än i Nya testamentet. Alla de här kapitlen som många tycker är arbetsamma att läsa, i de offentliga skrifterna, vittnar om just frälsningen. Och ni vet hur oerhört noga det är att försoningen är det. Och hur försoningen ska gå till. Att den kan inte genomföras efter människans behag och genom hennes egna insatser och gärningar, utan genom en ställföreträdande gottgörelse. Och det är så noga med hur det som gottgör, hur det är beskaffat. Det fick inte vara minsta brist, minsta fel på det offerdjur som ställföreträdande tar bort synden, skulden. Men alla de här reglerna i detalj, hur prästerna ska vara klädda, hur kläderna ska vävas, hur man ska frambära offren, hur man ska göra, hur man ska montera ner tabernaklet, hur man ska montera upp det igen, det har ju fått sin fullbordan. Men samtidigt är det så mycket predikan för oss, men om den Gud är. Så fast vi inte behöver bygga på det sättet och följa de reglerna och sätta igång och offra igen, så är ju dessa skrifter fortfarande aktuella, som Paulus säger, det är skrivet oss till undervisning. Så fortfarande är det Guds undervisning och mycket undervisning också för oss i Nya förbundet. Men det är ju viktigt att komma ihåg att skiljemuren är nedriven. Och hur blir då tillämpningen? Ja, Det som då är ett konkret rike med ett konkret berg och konkreta gränser är ju inte längre på det sättet ett konkret berg med konkreta med geografiska gränser. Det kan vara svårt att göra den här omflyttningen. Det är hur den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn vill ha hjälp av Messias. När hon får klart för sig att mannen som talar med henne är Messias. Och så här, åh, nu kan få besked. Är det på det här berget, som mina landsmän säger, på berget vi ser? Eller är det som judarna säger, där nere, för det där berget inte igång i berget? Är det där? Och Jesus säger varken här eller där. Ja, men vad har då Sion och Jerusalem för betydelse för oss nu? Jo, Jerusalem och Sion, så som deras funktion var under teokratins tid, vittnar om och predikar om hur det förhåller sig med Gud och Guds rike. Och det agerade också Stefan här förut, just de här sakerna. Tänk till exempel hur Jerusalem står för Guds rike som ett andligt rike. Och som redan i gamla förbundets texter talas om ett rike som inte bara går till Jordan eller till Eufrat eller ner till Egypten, utan in till jordens ända. Och det är inte ett inomvärldsligt fredsrike som många vill ha det till, utan min frid är inte världslig. Och Jerusalem är inte en världslig stad, utan den är ovanifrån, en andlig stad. Så att det i Hebreerbrevet 22, 12:22 kan sägas att när vi kommer till Kristus, när vi kommer till tro, då kommer vi till Sions berg. Vad är det Jerusalem? Och ni vet hur Paulus talar mer om detta på flera ställen, bland annat i Galaterbrevet. Och Babel, det är alltså då motståndare till Gud och hans rike. Babel var ju under teokratins tid i regel ärkefienden, som ville förstöra och förskingra och dräpa förgöra. Och Babel står då i Nya testamentets tid för allt det, varje makt, varje människa, varje tendens som vill ta från oss den sanna friden, ta från oss Messias, ta från oss Guds rike. Men tänk på att Jesus säger att Guds rike, det är alltså till folkbilden, det är här. Jag kan också översätta det nära, men hur är det? Lika nära som Jesus är nära mig. Och man tänkte ju, det måste väl vara ett teokratiskt rike på något sätt. Och så tänkte ju lärarungarna också länge. Hur är det egentligen? Och så tänker somliga idag också, men Guds rike är där Kristus är. Och där är friden. Då behöver man inte säga så här, att vi kan inte tro att Jesus är Messias, för att det står ju att när Messias kommer blir det frid. Eller fred. Och det blev det ju inte, säger man då. Nej, inte den här yttre världsliga meningen. Det blev inte ett fridsrike, en fridsteokrati. Det blev snarare tvärtom. Och Jesus själv säger till dem som står inställda på detta, han har kommit för att sända frid utan svärd. Jesus kan ju säga saker så att man vaknar till lite grann. För det är klart att Jesus har kommit med frid. Han är fridens första, fridens kår. Och hos honom har jag frid, hos honom har jag ro. Men han adresserar sig till dem som just menar en sån här yttre frid. Det blir tvärtom, motstånd, förakt, avståndstagande. Det är inte bara tro och frid och entusiasm runt Jesus, utan det är också bort med honom. Motstånd. Och det är det som är det tragiska, att när vi har friden och vi har Guds rike, ja, vi har till och med, innan vi brukar säga, ja, vi ska få evigt liv. Men det står inte så. den som har Kristus har givit liv. Och kommer inte under någon dom, vi kan övergå från döden till livet. Inte bara att vi ska få någon gång i framtiden, utan vi har evigt liv. Vi har Guds rike. Vi är Guds rike. Vi har frid. Det var inte lögn vad änglarna sjöng frid på jorden. Fasten kanonerna rådar och det är elakhet och krig och elände runt omkring. Så det är sant. Kan vi då inte ändå få välja bort det som är svårt och som vi i alla fall i första läsningen finner mycket anstötligt? Ja, ingenstans, om vi nu hämtar rådet från Bibeln själv, ges det rådet. Om du finner någonting som är svårt, eller tycker det inte stämmer med din uppfattning, så skär bort det. Riv ut det. Kasta det ifrån dig. Aldrig sägs det så om Bibeln. Du vet hur det betonas på det gamla och nya testamentet. Att ta inte bort någonting. Och lägg inte till heller. Ta inte bort och lägg inte till. Vad man ska göra är det som vi hörde förut. Att läsa om igen. Och läs mer. Eller gör som Luther sa. Lyft på hatten. Det betyder inte detsamma som Luther var. Utan betyder att det här är Guds undervisning till dig. Men säg precis som vi hörde om Abraham när skulle upprätta. Jag förstår inte. Men jag vet ju det på detta. Att du kommer nog att visa mig hur det här är genom också. Om man har den hållningen och den ödmjukheten, så visar det sig att en rad frågor och problem som man har försvinner. Kanske inte alla, inte för mig lite. Men med den hållningen att din vördnad ta av sig hatten och läsa mer och försöka se sammanhanget, det är så Bibeln vill att vi ska handla. Därför att den tro som Bibeln vill ge oss, Bibeln vill inte att vi ska komma med någon tro. Bibeln vill ge oss tro. Om vi ska komma med en tro, så blir det precis som med det här med Guds bilden. Då gör vi oss vår egen bild av det. Då gör vi oss vår egen tro. Utan tron är en gåva. Så det står i regeln i Bibeln. Du ska lyssna. Och lyssnandet ger. Skapas, smittar av sig tillit. Tro. Ett mottagande av det som rätt. Det är hela tiden skänk som ges åt dig. Lyssna och tro. Se och tro. Och därför heter det ju att det kommer inte nerifrån, det kommer uppifrån. Precis som Jerusalem, riket, friden, det eviga livet. Det kommer inte nerifrån, det kommer inte från mig. Det kommer från Gud. Det kommer ovanifrån, det kommer uppifrån. Jag ska inte heller föda mig själv. Utan jag blir född av Gud. Jag kan inte heller välja Gud. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Och i gamla testamentet betonas detta så starkt när det gäller Israel. Nu ska du inte tro att du har fått den här uppgiften att vara min tjänare, så att du ska föra ljuset ut i alla folkslag, så att alla får höra om välsignelsen som kommer och kommer i ditt folk. Så får du inte tänka att ha det därför att jag är bättre än andra folk. Det är ingen rasism i den. Du får inte tro att du är bättre än att du var rättfärdigare eller finare. Det är tvärtom. Du var mindre och sämre. Och mer hårdnackad. Men Gud har i sin stora nåd och kärlek behagat komma med en särskild uppenbarelse och utvalde Israel till sin tjänare. Sen vet vi att Jesus Kristus är den fulla uppfyllelsen av detta uppdrag. Tjänaren Israel, det gamla Israel, gick vilse, blev blind. Min tjänare är blind och döv, heter det hos Jesaja. Medan då Messias är det sanna Israel, det som Israel skulle vara. Han var trogen i sin tjänst, han avföljde inte. Han gick inte bort i otro, medan ju då Israel och dess ledare, och framförallt dess ledare, för folket vilse, och man blev otrogen källare. Men det finns en kvarleva, en rest, och det är de judar som samlas kring Messias själv som är jude. Och i denna kvarleva, i denna rest, där inväntas alla som tar emot Messias. Så det enda som fördömer, och det enda som gör att vi hamnar under straffet och fördömelsen, det är då otro. Otro. Ingenting annat. Jag sa mina stycken frågorna fria nu, så kanske jag skulle också då till slut säga, om det är på detta vis, om man får detta, den uppfattningen man inte texterna komma fram, hur svarar man då på frågan om trovärdigheten? Ja, vi, jag menar inte att vi kan bevisa fram trovärdigheten. Man kan visserligen komma med en lång lista på sådana ställen där man har sagt att här är Bibeln inte trovärdig. Här har Bibeln tagit miste. Och de uppgifterna, påståendena, håller inte. Man har inte haft sakliga skäl för påståendena. Här står det fel i Daniel. Här står det fel i Josua. Här står det fel i Moseböckerna. Här är det en motsägelse. Här stämmer det inte med vad vi vet från andra ställen. Det kan gå igenom en sån lista. Och säga att de skälen, argumenten, de har inte. Det är inte. Men det betyder inte att jag kan sedan gå igenom allt och säga, här kan du bevisa att den särskilda uppenbarelsen, Gud sa det så, gjorde så i det och det tillfället. Jag kan bevisa att det hände. Det kan jag inte. Jag kan bara väcka över vad texterna säger, det hände. Och jag kan också lyfta fram att det är väldigt många vittnen som vittnar om det här. Men du kan ändå misstro det. Du kan säga att det här tror jag inte. Det här är påhittat. Vi ska göra det. Och jag kan inte göra mycket åt den saken. Jag kan bara säga att om man inte skymmer vad texterna verkligen säger, så är texterna verkligen kraftfulla. Verkligen starka vittnesmål. Så om det här blir en rättegång, vi tänker att det växer fram vittnesbörd, så kommer nog nämnden många sällan ha. Texternas vittnesbörd är stark, det är svårt att gå emot det. Och det är precis vad texten också säger, det är svårt att spjärna mot det. Och Paulus säger vid ett tillfälle om en höjdare, jag vet att vi lär Guds rike. Jag vet att du kommer inte ifrån det här, du måste ge profeterna rätt här, du är inte långt ifrån Guds rike. Men människan är väldigt ivrig. Ja, det är som det är med Israel. Israels otro och avfall, den är av oss. Det är ingen rasism eller någonting i detta, utan det visar hur vi är, vi människor. Hur vi är själviska, hur vi vill gå våra egna vägar, hur vi är drivna och hur vi får bort ständigt. Fastän skälen och argumenten och vittnesbörden är så tydliga, så alla gick vi vilse som får. Var den vill gå sin egen väg. Och i vår tid är det så oerhört dominerande denna individualism. Jag ska bestämma. Ingen ska bestämma för mig. Jag vill inte ha en sån Gud. Utan ska jag ha en Gud som ska vara sån. Vi vill välja och bestämma och vi vill göra våra egna bilder. Hela tiden. Men låter vi texterna tala och studera dem. Och här ska vi inte tänka på en rad andra människor som vi tänker att de läser ju inte Guds ord, om de ändå gjorde det. Utan vi kan tänka på oss själva när vi är skarviga. Vi behöver läsa Guds ord mera i sitt sammanhang. För Guds ord är samtidigt som det är undervisning, så det är mat för själen. Och det är kraft i det. Det vänder aldrig tillbaka tomt eller fåfängt. Det verkar. Och det är det som är syftet med allt sammans. Och en bra apologetik är att hjälpa människor att ta del av texterna och att möjligen rulla bort missförstånd, stora stengungningar som ligger i vägen, så att man inte ser den tomma graven eller annat. Hjälpa till med sådan, men sedan att tända tro, att övervinna, övertyga, föda på nytt, ge liv, det gör texten. Och det är så skönt att veta att det är inte vi som ska ta på oss det ansvaret, utan det gör Gud när och var det behagar honom. Men han har satt genom riket, han gör det genom evangelium, genom det glada budskapet. Som avrundning kan jag bara nämna att om man enligt min mening borrar i texterna, svåra texter också, så kan man verkligen bli övertygad om Guds storhet och texternas enhetlighet, alltså raka motsatsen till vad modern forskning ofta säger. Jag har kanske särskilt borrat i Jesaja-boken, och man behöver inte komma med några snillrika egna teorier för att, om texten får tala, se vilken förunderlig enhet denna text är. Men nu är ett missförstånd förstör saker. Ett vanligt missförstånd är att om Jesaja utgår ifrån att Babel agerar i en verklighet medan han profeterar, så måste det vara senare tillägg, för att Babel var en verklighet på den tiden, har man sagt, utan först på 500-talet. Och då har man läst på dåligt och slarvigt. Det är viktigt att det nybabyloniska riket, det är stort och mäktigt 150 år efter Jesajas tid. Men redan på Jesajas tid så är det assyriska riket också ett babelrike. Ett babelrike. Och det är helt naturligt att Jesaja talar om Babels kung och Babels rike som en verksam kraft på Jesajas tid. Och det hinner jag inte närmare gå in på. Detsamma gäller om Danielsboken, som är så, jag brukar säga, det är för bra för bibelkritiken. Den talar så tydligt om Guds makt och hur vi människor och våra riken är förgängliga och går under. Och med sån precision och sån klarhet, man kommer inte ifrån det, inte ens om man säger att det här är skrivet i efterhand för stora delar. Så hjälper det ändå inte, och det går inte att plocka bort den här texten från en Daniel på 500-talet före Kristus. Men man gör det ändå. Och det är därför att annars kan inte förklara det här som något som är vanlig mänsklig produkt. Ja, det här var lite stödda tankar, hit och dit kanske. Men kanske kan vi ligga till grund för att det är frågor till samtal så här, för det kanske är tid kvar. Ja, frågan är, har jag uppfattat rätt om det är så att enligt min mening så har den röda tråden klippts av, eller den är svår att se i den här översättningen Bibeln 2000. Och jag säger att det är riktigt uppfattat. Han menar att det som är, som talar om en kommande välsignelse, översätter man som att det är en redan inträffad välsignelse, som så att det står genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Så översätter man det att du och de tjejerna dina ättlingar ska önska sig den välsignelse som du har fått. Alltså inte den kommande välsignelsen genom Messias, utan det syftar att på något inomvärldsligt. Man ska önska sig de kameler och de rikedomar som Abraham eller Isak eller Jakob har fått. Och så översätter man det löftet, och sen de här löftena förnyas mer och mer och det ges mer detaljer. Det är det man kallar för den progressiva uppenbarelsen. Att det är samma sanning, men man får veta mera, och det sägs tydligare, och det sägs att denna avkomma ska födas av en jungfru och födas i Betlehem, och att denna avkomma är både Davids son och Davids herre, och att denna avkomma är före tiden från evighetens dagar, och att denna avkomma är mäktig Gud eller Gud hjälten. Så alla de här ställena översätter man istället så att det inte är någon gudomlig kommande Messias, utan om man ska kalla honom Gud så är det bara överföring, ungefär som i psalm 82. De som har fått en ledande tjänst skulle i överföring kunna kallas för den högsta sönen eller gudar, och att det då skulle istället syfta på en kung som redan har varit eller som är samtidigt som det sägs eller är inom det naturliga synfältet. Så de här profetiorna, som är en lång rad, som en del i den här överområdet, blir alltså bara uppgifter om något inomvärldsligt fenomen, och det är alltså inte ett del i denna röda tråd som mynnar ut i att jungfrun blir verkligen havande och föder Messias, som blir genombördad för våra synders skull och slagen för våra missgärningars skull. Tänk vad viktigt det är, det som Stefan sa förut, detta om heligheten och straffet, och sedan vi får in förlåtelse. Så är det ingen förlåtelse som går emot Guds rättfärdighet och helighet och Guds vilja och fingrarna, utan straffet läggs på Messias. Han blir genomborrad för våra synders skull. Och genom honom, och bara genom honom, har vi frid, har vi evig frid. Så det är klart att det är allvarligt om denna enhet, detta band, klipps av. Jag har sett i debatten lite grann att en del kanske missuppfattar mig lite och tror att jag menar att det är som att man liksom ska läsa in en tolkning i Gamla testamentet som inte ger sig naturligt utifrån de ord och den grammatik som finns i Gamla testamentet. Man bara tittar på Gamla testamentet. Så menar jag inte. Utan jag menar precis som Paulus och Jesus och hela Nya testamentet menar, att om du bara tittar på de här texterna i Gamla testamentet och sakligt låter grammatiken och historien och sammanhanget där avgöra, så står det visst inte där att det är Jesus som lasar ett avsnitt, men det står att det är Davids son, det står att han är av evighet, det står att han är välsignelsen för oss, det står att han blir genomborrad, det står att han ska födas av en jungfru, och så vidare och så vidare. Det står där. Det är inte inklockat liksom från Nya testamentet. Och hela Nya testamentets huvudpoäng, det är ju att det vi nu predikar, det står redan. Så om man går till texterna,
så var där stor. Trodde ni texterna?
Jesus som uppstånden går med Emmausjungarna, så behöver inte komma med några tillägg, utan han går igenom texten och visar vad som står där. Och så gör Paulus på samma sätt, sitter där och går igenom texterna. Och det är då menar man ju inte att det står egentligen inte där, eller står det väldigt, väldigt, väldigt suddigt, utan man menar det står det tydligt. Så vi ska inte tro på någonting Om Nya testamentet hade den uppfattningen att vi ska tro på någonting som egentligen inte står där. Det handlar inte om en kommande messias, utan det handlar bara om den sittande kungen i Jerusalem. Och jungfrun som ska föda handlar inte om att jungfrun ska födas på messias, utan det handlar om en av hovdamerna i det kungahuset i Jerusalem. Det är uppfattningen vi har gjort. Hade man den uppfattningen, och skulle man säga att de är de enklaste av de människor. Ska inte tro alls vad vi säger. Mot lika. Utan när man vill att man ska tro, så är det därför att det rent sakligt objektivt står där. Tillämpningen, den kommer naturligtvis, här ser ni, det stämmer med vad som står där. Men det står inte där att det är en som inte är Guds son, inte född av en jungfru, och inte ska födas i detta. Alla de där sakerna står där. Liksom det till och med står hur fienderna kommer att reagera. Det står där att de kan kasta lott om att sluta. Det står där att han kommer att få ättika dricka. Och så vidare. Nu menar ju livet att det är olyckligt att vi ser de här sambanden. Men man vill gärna välja ord som gör att man inte så snabbt ska då se sambanden. Så fast när det står Herren sade till min herre, så blir det Herren sade till min härskare. Och när det står att hans namn ska vara under rådgivare, Gud hjälte eller mäktig Gud, så blir det gudomlig hjälte. Fastän man vet att det betyder Gud hjälte eller mäktig Gud. För så översätter man korrekt i kapitlet efteråt. Där det då syftar på Israels helige Gud, och man är på den uppsättningen. Men inte då när det gäller Messias. Ja, det är naturligtvis lite problematiskt, och det är svårt för många läsare att se sådana här allvarliga saker, men kommer att synas ännu tydligare när Bibel 2000 blir komplett. Att då kommer man att ha noter att hjälpa läsaren att sopa bort alla flöda trådar och spår. När man har översatt händer och fötter är skruntna istället för mina händer och fötter genomborrade, så har man utnyttjat den omständigheten att här är det spår hebreiska på det stället. Men att man sedan har valt skruntna, jag tror man är unik i världen att ha det, men det är klart att då är det så lätt att tänka just på Messias som blev genomborrad. Och det enda man kan härleda därifrån, och de flesta översättningar har gjort, är det där står Kaari. Det är ett verb som betyder göra hår, gröpa ut. Och därför har man översatt redan innan Nya testamentet fanns, så översatte man med genomborrad. I den grekiska översättningen var 100 år före Nya testamentet. Men inte så i Bibel 2000, där det händerna och fötterna är skrumpna.
Kan man säga att prova om en fotstoppsfågel, där läser man om visheter. Om man läser om visheten, lägger in det där, så slår det att det på påfallande sätt går att tänka på den vanliga sidan. Finns det någon stöd för någonting som det
sker att folk är på det sättet? Till och med NT81, alltså Nya Testamentet som lades ut innan Bibel 2000, som ingår nu i Bibel 2000. Till och med NT81 så säger man att det är uppenbart att i noter säger man det, att i Nya Testamentet så tänker man på Jordfrusboken 8, 22 följande. Visheten, som inte bara då är en egenskap hos Gud, utan det är ett självständig person som kallas för visheten. Så det är man klar över det, och det var så självklart tidigt som när det kom upp en villolärare som sa att Jesus är inte Gud på riktigt, utan bara Gud i överförd mening. Så Jesus är nästan Gud, eller liknar Gud, men är inte av samma väsen som Fadern. Då hänvisade man Jordfrusboken just det stället du tänker på, Ordboken 8:22. Där det står om visheten, att visheten är född och icke skapad. Och så tog han den formuleringen och satte in den i den sinska trosbekännelsen. Gud av Gud, ljus av ljus, född och icke skapad av samma väsen som Fadern. Och tittar man på den hebreiska texten så står det där att Herren hade mig hos sig, eller ägde mig, redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt från begynnelsen, innan jorden fanns, innan djupen blev till, föddes jag, innan källorna flödade av vatten. Och föda betyder, som ni vet, att man kommer ut ur. Man är hos sonen, visheten är hos Gud av evighet och utgår ifrån. Därför säger man född, man är inte skapad. Men i Bibeln 2000 och redan i 1917 års översättning så står det, han skapade mig. Och det var vad just Arius förde fram på 300-talet efter Kristus, för att betona att Jesus är inte ett med Fadern, av samma väsen som Fadern. Men då har man hänvisat till detta, så det är helt viktigt att Messias är samma visheten av. Och det finns flera ställen i evangelierna som anknyter till det och talar om visheten. Ja, det är ju så. En del som säger klockan, hon också. Det gjorde vi när vi var små. Hur mycket är klockan? Hon är tre. Så man delar ju upp ord i detta och sa att och anden på grekiska är det. Men det är grammatiskt sett. Utan sakligt sett så ser vi ju att anden är en person, en hjälpare, en advokat, en företrädare för oss. Och då kan man inte säga det eller hon, eller kan man säga anden, han. Och likadant här om visheten, så det beror på det som känns också naturligt, så att det inte missuppfattas. Vi säger väl människan, hon. Vi delar upp orden lite på hon och han. Vi säger väl människan, hon, gör inte det. Ja. Medan det är så i alla språk. Så att om man då översätter här, så kan det bli svårare för en del att se att det är Messias som syftas. Så det är visheten, hon. Och ja, det är en liten knepig sak, grammatiskt.
Det här att Bibel 2000 och folkbibeln, man jobbar med samma källor antar jag, och kommer fram till något annorlunda resultat. Hur kommer det sig? Är det att man företräder olika riktningar som vill påvisa en det ena eller en det andra?
Jag tror det beror på att man från Bibel 2000 har man den så kallade vetenskapliga. Ibland vill jag använda det ordet, för det låter som man vet att Gud inte finns. Eller om man finns, att man agerar bara indirekt som om man inte funnits. Men modern vetenskapen arbetar ju så, och därför när man utgår man ifrån att det här måste vara vanliga människotankar. Och kan då en person på 700-talet före Kristus tala om att det ska komma en frälsare som ska födas av en jungfru? Och då tänker man, nej, han talade om vad det är för väder och vind och de tankar som snurrade runt i husen på den här tiden. Och det är så man resonerar. Ja, han måste vara normalt tänkande. Ja, men om inte texten stämmer med det, utan det står att han talar om mäktig Gud ska födas. Ett barn blir svögt, en son blir sim, han är mäktig Gud. Ja, men då måste det vara så att han kallar kungen på något sätt en mäktig Gud i överförmening. Det kan inte vara riktigt, för det skulle bli onaturligt. Samma sak blir det när man läser första Mosebok om skapelsen, så säger man det här måste bara vara skapelsemytiska tankar som fanns. Och det är klart att då blir ju vår fråga, varför ska vi tro på de här tankarna? finns alla möjliga tankar. Varför ska vi tro just på Bibels skapelsemyt eller skapelsemyter? Varför skulle det vara bättre? Kan vi lika gärna ta någon annan myt och fundera på? Men det är klart, vi kan väl tro på den här, eller vi kan väl tycka att den är värdefull för att den är så fin på olika sätt. Men utgångspunkten är att man har fått sin inspiration från tiden, horisontellt. Om man tror att första kapitlet har inspirerats av babyloniska tankar som man stötte på när man var fångar i Babylon nästan 1000 år efter Mose tid. Så det här är ett sent material som har kommit in. Och eftersom babylonerna då tänkte sig att när världen skapades så blev det kaos. Och sedan så krossas kaosodjuret av en stormvind. Så är det kanske liknande tankar som finns här i Bibelns början. Det är därför de översätter med en gudsvind sviter fram. Där det står en guds ande svävar över vattnet. Och man, det är därför också man uppfattar det här när det står: jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Det uppfattar man så att det blev kaos. Gud skapade och så blev det kaos. Därför att det är kaos i andra skapelseriter i Babylonien. Medan det står ingenting sånt i själva texten, i själva orden. Utan här står det i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och sen säger vad nu jorden beträffar. Det står ha-aret, så upprepas ordet en gång till. Men ha-aret sa inte att tom var bom. Korset kan inte vara bom. Så betyder det, nu, vad nu jorden beträffar, så var den inte färdigt möblerad med en gång. Det saknades lampor, det saknades gardiner, det saknades skål, det saknades talarstol, det saknades mikrofon. Det var ödsligt och tomt. Ingen av er skulle komma på tanken om man bygger ett hus att det fattas, det golvet är inte klart och de här pelarna finns inte och det finns ingen belysning och det är blött alltihop, inget att stå på. Så skulle jag säga att det är kaos. Ordet kaos betyder ungefär om det skulle komma in några här och förstöra alltihop, slå sönder hela rummet här. Det står ingenting om det, utan poängen är att det är inget ljus med en gång. Och det är ingen golv med en gång. Och det är inte möblerat med död och tot. För det står ungefär Och så är det ofta i sådana här hus när man går in och där finns inget ljus när man kommer in. Är det någon död? Och det är lätt översätt, det står Och då säger texten här Beroach Elohim Rachet Al-Brihamani. Och Guds ande svävar. Det vill säga, det kan ju vara någon av oss som missuppfattade där med att det var inget golv och det var mörkt. Att Gud hade misslyckats och tappat kontrollen. Och då står det Guds ande svävar över vattnet. Det betyder att Gud hade full kontroll. Men Rachet betyder sträcka ut vingarna som örnen. Det får vi veta av Bibeln själv. Jag har tittat på det. Det finns ordet på ett annat ställe. Och ni vet en örn där uppe som har en koll precis över sin skapelse, över sina ungar, över sitt bo där. Nåde den som gör någonting där. Full koll. Så det är vad som står helt enkelt, helt tydligt. Men varför blir det olika? Mitt svar är, om man har en annan utgångspunkt, att man ska försöka tolka och förstå det här som människotankar utifrån något mänskligt sammanhang, då kommer ju kontexten att göra att man kan dra det till ett annat håll. Annars betyder det inte Roa Elohim Guds vind. Möjligen skulle det kunna betyda Guds vind, men så står det ju med skedet och en vind har alltid en riktning. Men det står svävande. Hur du tvingar man svävande? Och då har de faktiskt gå igen, och då har man bara ändrat till svett fram. Men när man själv betyder inte svett fram. Så man tvingas göra våld på texten, enligt min mening.
Ett internationellt perspektiv, finns det liksom typ på tusen översättningar på andra språk?
Ytterst sällan. Ja, det var en fråga här i internationellt perspektiv. Är det så att det finns en rad andra översättningar kanske som går samma väg som Bibel 2000 och översätter så? Det finns, vad ska vi säga, en del översättningar som drar lite åt samma håll, men jag har inte hittat någon som går så långt som Bibel 2000. Så det här med gudsken svepte fram, det har inte jag hittat ännu någonstans. Någon annan översättning. Det är mycket som är rätt unikt i Bibel 2000. Och bland annat det här, det är ju en vetenskaplig metod att man tycker sig inte vara riktigt säker att man hoppar över. Och jag har aldrig hittat någon översättning som har så många klamrar och bara tre streck och så slut på klammer igen. Så, man menar att här ger det ingen vettig mening texten, så att ibland gissar man och ibland gör man om grundtexten. Ibland har vi inte samma text, för att Bibel 2000 gör ibland rekonstruktioner som inte har något stöd i någon handskrift. När det finns flera handskrifter, då kan det ju vara så att någon tycker att det där är något, det viktigaste. Och då kan man kunna nämna om det finns olika val som man är osäker på, nämna det ändå. Men Bibel 2000 har många gånger rekonstruerat fram en helt ny text som inte finns någonstans, men som man tror att kanske att originalet har sett ut så här. För att då får man en bättre mening. Men ibland tycker man att det gör ingenting. Och då går man bara över. Och då är det många gånger inget fel på texten och textens grammatik. Utan det är bara fel på innehållet. Det vill säga man tycker det är ologiskt. Och ett sånt ställe är till exempel Jesaja 35:8. Där det talas, det är så vackert, får jag läsa det? Det är ju så fantastiskt språk och starka bilder också. Jag kan läsa lite i kapitel 35. Där det står, det kan anknyta till det här med straff och dom som vi hörde i förra föredraget. Se er Gud, står det i mitten på fjärde versen, det femte kapitlet. Se er Gud, när det först står det, var starka, frukta inte. Se er Gud kommer med hämnd. Vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er. Här ser ni förresten en sak som många missar, där det står han kommer med hämnd vedergällning. Då tänker ju inte ni på frälsning kanske. Men i gamla testamentet finns hämnd och vedergällning också samman med Messias försoningsverk. Då krossas ordens huvud. Där kommer vedergällningen av händer och straffet läggs på Messias själv. Här fortsätter det då som vi ser en stor vedergällning. Han kommer själv och frälsar er. Då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en jord. Den stummes tunga ska jubla. Det är så underligt att Jesus skicka tillbaka Johannes stöparens lärjungar och säger, gå och berätta vad ni har sett. Och så, vad har de sett? Jo, så citerar de den här versen. Och lägg märke till att här står det inte Messias. Här står det, se Gud själv kommer. Men Messias är Gud själv. Här. Och så fortsätter det då en bild för denna frälsning. Då skildras det så här, till vatten ska bryta fram i öknen. Strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö. Den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor ska det växa säd, vass och vamm. Kan man tränga in det och så kan man vara noga med den bilden och se vad mycket får ut av dem. Vad klart och fint det målar ut frälsningen. Och så förklaras det till det. Vad innebär detta? En banad väg, en vandringsled ska gå där och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Därefter så kommer det klammer och överhoppning i Bibel 2000. Därför att det står på enkel, väldigt enkel nybörjargrekisk, nybörjande hebreiska, så står det sen. Men den är till för den. Och då fortsätter det. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om det är dåliga. Och då menar man, det här är ingen mening, fattar ju ingenting. Texten måste ha kommit ur ordning, texten är fel. Så hoppar man över. Och redan i vers 17 hade jag problem med det. De funderade, vad då? Men den är till för dem. Jag trodde att 17 och sörsäten är till för dem själva. Det blir nästan ännu troligare. För vad poängen är ju att den är till för oss orena. För oss syndare. Det är ju hela budskapet. Det är ju hur enkelt som helst egentligen. Hela röda tråden, hela bilen handlar om det. Denna vanade med Herren själv som kommer med sin frälsning. Han är vägen. Han är vägen. En banad väg. Han är den heliga vägen. Ja, men det står ju ingen orenska färs på den. Och då tänker man, ja, då är det ingen rolig frälsning. För att då är det ju inte för mig, utan bara för några stycken här som är rena. Ja, i Bibeln så sitter det inte en enda ren här inne i sig själv. Men nu upplysa om alla här är orena syndare. Men om nu någon tänker, jag har ingen orätt ska färdas på den, så kommer just tröstens ord, men den är till för den, för de orena. Och vi vet ju hur det kommer sig. Orenheten, synden, kastades ju på Messias. Så för hans skull och genom honom förklaras vi för rena och rättfärdiga. Fastän vi inte är det oss själva. Men han är ren och rättfärdig. Så den är till för orena. Och man behöver inte heller vara något kropps, utan så stryks det under ytterligare. Det som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om det är dårar. När går vi vilse? Det är när vi inte vandrar den vägen. När vi lämnar Kristus, då går vi vilse. Men de som vandrar den vägen, de går inte vilse, även om de bara har 55 i IQ. Eller är dåraktig på något annat sätt. Den som är ibland så väldigt enkel människa, enfaldig stor ofta för. Naiv, barnslig och kunnig. En fantastisk text. Och sådana här fantastiska texter kan då försvinna, därför att varför översätter man inte? Det är inget fel på hebreiska här. Det är lätt att översätta. Men det är svårt att förstå det ibland om man har vissa författade meningar. Och just det här med frälsningen, det säger ju Paulus också, det är svårt. Förnuftet säger att det är oförnuftigt. Det är dåraktigt. Det var inte ordentligt att man i romarriket ritade Kristus som en åsna satte på ett kors för att smälla. Så det säger, jag vill illustrera ytterligare det där att det blir så olika. Och det är väldigt viktigt också att ha ett helhetsgrepp när man översätter, när man läser. Men det är klart att man resonerar så här, inte kan belysa text, belysa text och sammanhangen. För man ser det här som olika människotankar. Så man tycker det är lika konstigt att ha andra texter som talar om frälsning.
Ja. För då har Gud i så fall fånyttjött alla de som vandrar på den vägen.
Ja, i Nya testamentet så uttrycks det ju så att de som är födda på nytt eller döpta och är iklädda Kristus. När man är iklädd Kristus så har man Kristi kläder, Kristi kläder. Men det betyder nog inte det att därmed så har vi i oss själva blivit, har liksom vår gamla människa totalt dött. Utan vår gamla människa är korsfäst, eller ska korsfästas, men hon försöker att göra sig gällande. Så i Nya testamentet så heter det ju att köttet är kvar och ligger i strid mot den nya människan. Så till och med Paulus som är född på nytt kan säga, jag arma människa, jag förstår inte att liksom är synd och elände kvar hos mig. Jag gör ju vad jag inte vill. Så att vi har ett kött kvar hos oss som ska korsfästas och döda, men det finns där. Så jag tror inte att det syftar på, vad ska vi säga, vår förvandling, för den är inte 100%, utan det syftar på Messias renhet som är inklädda, som räknas till berättelsen. Och det här utformas ju allra tydligast i Jesaja 53. Och jag vet inte om ni har studerat folkbildens översättning där om det står ju också hur det många förklaras för rena eller rättfärdiga. Genom Messias, orsaken det är det att han har skuldsanerat, skulle kunna säga. Han har burit på skuld. Han har trätt emellan. Han har inte bara bett för oss som man ibland brukar översätta, utan det står ordagrant att han har trätt in i överträdarnas ställe. Han blev räknad bland förbrytare, han som var det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Så slutar denna märkliga text. Ja, nu ska ni nog gå hem och sova snart. Men jag har varit på alldeles för länge, tror jag. Har det någon mer fråga? Ja, där är det. Ja. Frågan gäller, hur är det med Jesajas första kapitel? Vi är vana med översättningen som också finns i folkbibeln. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Det är kapitel 1, vers 18. Säger Herren, om era synder än är blodröda ska det bli snövita. Om det än är röda som scharlaken ska det bli vita som ull. I Bibel 2000 så står det här, om era synder än är, jag minns inte exakt om det står blodröda eller något annat, men är blodröda, kan de då bli snövita? Om det är röda som purpur, kan de då bli vita som ull? Och den översättningen är, för att komma till ditt inlägg igen, som är unik. Den tror jag inte finns en enda översättning i hela världen som har. Men jag vet, jag har haft debatten med Bibel 2000, varför man översätter så. Eller jag brukar svara åt dem. Än så här. Att i Jesaja 1 så talar Jesaja oerhört allvarligt och skarpt om vår synd och vårt avfall. Och vårt avfall är så stort så att om man jämför med oxe och åsna så är det värre. En oxe och åsna visar i alla fall en viss hängivenhet och går till sin ägare. Men vi är helt bort i natten. Vi bara går bort. Och fast en Gud griper in för att hjälpa folket på olika sätt, så går man bara allt längre bort. Och Gud visar hur allvarligt det är med synden och han straffar, så att de har blåmärken där och öppna sår överallt. Men det hjälper inte. Man fortsätter i sin avfällighet. Och det står alltså väldigt mycket då om synd och avfall och dop. Och så i 18 versen så kommer det plötsligt evangelium. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren, om era synder eller blodröda ska de bli snövita. Så säger man någonting. Ja, det här går ju inte. Det står så i texten. Men man har en tanke om, det blir ingen rimlig mening. Här måste ju vara dom här också. Och då ändrar man om det till, om era synder eller blodröda, inbillar ni då att de kan bli snövita aldrig i livet? Om de är röda som scharlakan, ska ni inte inbilda att de kan bli vita som snö aldrig i livet? Det är så man översätter. Alltså, om era synder eller blodröda, kan de då bli snövita? Om det är röda som scharlakan, kan de då bli vita som ull? Och svaret är alltså nej. Men i grundtexten står det motsatsen. Och det är inget konstigt. Det är ganska ofta som det är på det här viset, att samtidigt som det målas upp, det är helt hopplöst. Du förlorar, du är förtappad, du går till en håll. Men frälsningen är inte att du är inte så förlorad. Och nu är du lite mindre förlorad. Och nu är du inne på en process och så får du fortsätta den och så skärskilda och sen blir det färdigt. Utan du är förlorad. Och så kommer då detta starka löfte till de svåra syndarna. som då siktar fram emot det som Jesaja utformar ännu mer. Vad ska Jesaja göra? Jo, om era synder, till och med ni som är så syndiga och värre än en oxen eller en åsna, om era synder ännu blodröda, ska de bli snövita. Alla människors synder blir snövita när Messias genomför sin frälsning, precis för ännu en. Men tyvärr kommer de flesta inte att lyssna till det. De tror det inte. Och de tar inte emot det. Det blir inte till någon nytta för dem, och då ingen glädje. Men här säger profeten väldigt kraftigt: om era synder ännu blodröda, ska de bli snövita. Om det är det röda som kör lakan, ska det bli vita som guld. Och ni vet ju, Jesus säger att det är inte de friska som behöver läkare, utan det sjuka. Det allvarliga är att fasten, diagnosen här ställs så tydligt och sjukdomen visas så tydligt, så vill man ändå inte gå med på det, så att man behöver denna frälsning i regel. Det var en fråga till här.
Efter att du har debatt med Bibel 2000-översättarna, kommer det komma en ny översättning nu, eller?
Nej, de tror nog att jag inte riktigt klok. Nej, det kommer nog bli så att det kommer, nu har staten gjort sitt, och det här är den sista översättning som arbetas fram på det här viset. Så det är en annan här sätt att skriva. Jag hoppas väl att man rättar till med vissa påtalade fel och så. Jag tror inte att det blir några större förändringar, utan Bibel 2000 finns där mer eller mindre nu en gång för alla. Det kommer ju ut om minuter och så ytterligare. Men sen så, om det sen ska göras någon stor satsning igen, då kommer det inte att bli via riksdagen och staten, utan det får enskilda kyrkor eller enskilda prinsar till. Så att Bibel 2000 är vad det är, tror jag. Frågan gäller, kommer Svenska kyrkan att satsa på Bibel 2000? Svaret är väl ja, att de valda, ni vet ju att banden mellan stat och kyrka har ju gått isär, och det har inneburit att det har blivit ännu mer bundet på sätt och vis. Därför, vilka ska nu styra när de inte staten hjälper till? Jo, det blir ett politiskt nominerade. De politiska partierna nominerar dem som man kan välja att styra. Så det blir egentligen, fast det folk inte alltid vet om det, ännu mer politiserat. Om man inte vill rösta då på en viss socialdemokrat eller en viss centerpartist eller någon annan, så är det väldigt svårt att få fram kandidater, för att allt kommer att gå via de officiella partierna när man lägger fram kandidater. Men hur det är med den saken, så vad var det tråden? Jo, så har man redan tagit beslut i organen att man ska inte, jag tror inte man får använda någon annan bibel än officiellt vid gudstjänsten i Bibel 2000. Det är lite annorlunda i Finland, för det fick jag meddelande här om dagen, att i alla fall i vissa prosterier har man sagt att man får ta svenska folkbibeln eller Bibel 2000. Man har fritt val där. Men det är mera folkstyrning tydligen fortfarande i svenska kyrkan. Nej, man kan väl inte tvinga enskilda, jag vet inte. Men officiellt i gudstjänsten är det tänkt att man ska följa Bibel 2000.
Har ni kunnat sprida svenska folkbibeln som ni hade hoppats för att det hela skulle kunna gå sig an ekonomiskt?
Ja, jag tror att det är över förväntan att den har. Vi vill gärna sprida en del. Jag träffar ibland det och vet knappt att den finns. Den syns ju inte lika mycket ute, men jag tror nog att den har sprids mer än vad vi trodde. Det är kanske en person som kan berätta om hur pass spritt den har blivit. Det är svårt att säga. Det kan väl hända att det kan ha bland en viss positiv verkan, kanske skulle tycka så här, inte ett ont utan något gott kommer av det. Men det är ju så att det blir ju samtal om Bibeln. Och en del börjar fundera och jämföra och ställa frågor, och det är väldigt bra. Så på det sättet kan vara till nytta. Och sen kanske de som inte har läst Bibeln så mycket, så det finns ju många bra saker också i Bibeln 2000. Och man får i alla fall del av en hel del bibelstoff. Men sen om man då kommer till de här ställena som är så grundläggande och viktiga, då har det ju inte en god effekt. Utan, och i synnerhet när man får förklaringar och utläggningar varför man nu översätter så att Messias försvinner i Gamla testamentet och så kommer det att förvilla många. Det här kom ju inte ut till vanligt folk förut. Det kom ju till predikanter och präster som gick vid olika utbildningsanstalter. Och jag vet ju hur oerhört många av mina kamrater som hade en kärlek till Guds ord från början och såg sammanhanget och ville lyfta fram det. Och som var förstörda på 14 dagar, 3 veckor. Redan efter första kursen i Israels religion och historia. Så var det ungefär 50% av mina kamrater som lämnade en mer tillitsfull hållning till Bibeln till att bli väldiga skeptiker. Men då har ju det varit ett problem, och ett allvarligt problem för ledare och annat. Men nu kommer det ju ut rätt ut i skolor och i hemmen, och man har det kanske i sängen. Hela det här liksom inomvärldsliga synsättet. Och lite kritiska synsätt på Bibeln, så jag tror att det kommer också på, eller mestadels på allvarliga. Jag är förvånad att så många andliga ledare inte riktigt har satt sig in i det här. Den är lite väl godtrogna, tycker jag. Nu var det där uppe för.
Jag skulle kunna säga att som lägger upp det här så finns det en väldig diskrepans om vad man kunde kalla sanningens ande som världen inte kan ta emot, och en kristande som är utfarens ande. Jag märker det väldigt mycket vad jag sa där, att man säger man kan inte se sanningen om man inte vill, och det är alltså får man inte in under Gud så blir det inte. Jag vill säga, du säger ungefär vad det som sa till Petrus i den här, alltså på vårt kärlekiska detta, eller det bara säger
det är en jämfört med att
ungefär
så länge det kan. Ser du? Ja, kan du hålla med? Så var det någon mer
här med där? Jag tänkte att historisk kritisk tolkning, jag menar han var tillhöppade på, han tillhöppade på 2000 översättning här. Har de ingen självkritik alls när det kommer med Bibeln? Jag menar folkbibeln, läser inte de själva eller vad? Eller har de självkritik eller så? Det verkar som att man har varit hjärnbättre på ett sätt. Jag menar, det är en falsk, man säger, man är liksom en falsk ateism. Man gömmer sig bakom ateistiska förklaringar, vad tror du?
Jag tror att man uppriktigt och ärligt har den här uppfattningen som jag var inne på i början, att det finns ingen särskild uppenbarelse. Alltså man ansluter sig till en vanlig vetenskap som räknar med att det är bara inomvärldsliga faktorer som agerar. Om du vill se sig Gud bakom det vanliga händelsen och tolka det tron, så får du väl göra det. Och att det finns texter här också som gör fromma tolkningar, det är uppenbart, så det är man klar över. Men när man utgår ifrån det här inomvärldsliga synsättet, så tror man att det här är det mest korrekta att tolka och översätta som de har gjort. Jag vill inte betvivla deras ärlighet och deras kunnighet och så, men jag kan bara konstatera att det får rätt allvarliga konsekvenser på många ställen.
Jag tror att judiska böckerna är rättvis mot katolska kyrkan.
Ja, för katolska kyrkan så är ju apokryfiska böckerna inga apokryfiska böcker alls. De är lika kanoniska som Moseböckerna och Jesaja och Jeremia. Så det katolska kyrkan kallar för apokryfiska, det är ytterligare andra böcker. Så man ser de här som de var inte med i kanon från början, men i den katolska kyrkan så har man en fortsatt uppenbarelse. Det är inte som jag sa förut, att här är det bevittnat och nu är det klart och icke utöver vad skriftet är. Utan det sker en fortsättning. Och i ett senare läge så kom då apokryferna med som riktiga kanoniska böcker. De kallar dem för väldigt kanoniska böcker. Och det har nog spelat en viss roll. Och sen har det kanske blivit en missuppfattning att när Luther försöker få rättsida på det här, att när Hieronymus mot sin vilja, det märker ni det, tog med dem i Golgata. Han var klar över att de hörde inte med till den hebreiska kanon. Det vet alla, de vet Bibelkommissionen och katolska kyrkan också, att de var inte med från början, det är inte Jesu Bibeln. Utan det är som är vårt gamla testamente. Men han tvingades böja sig och ta med dem. Och när då försökte Luther rätta till det. Så han plockade ut dem från sitt sammanhang och tog dem för sig. Och satte dem under en särskild rubrik efter gamla testamentet. Och satte dem där för sig före det nya testamentet. Och så skrev att de här är inte att akta lika med den hebreiska kanon. Men de är det kanoniska fäsen. Precis som annat som ansluter sig till bibeltexterna och sådana, vi har massa böcker som vi tycker är bra och viktiga, en del jättebra och bibliskt bra, fast det är kanon. Men i och med att de alla fall var med inom bibelns termer, så blev det en viss oklarhet. Man glömde bort Luthers förord, vad han sa att inte var kanon. Så att därför blev ju många präster i svenska kyrkan och andra förtretade. Det internationella bibelsällskapet i början av 1800-talet krävde att apokryferna inte ska vara med. Bland annat av ekonomiska skäl, för bibelpapper är rätt dyrt. Det vet vi i folket. Så att då fick de vara för sig i en särskild bok. Och det såg det ju vara egentligen. Men nu har man tänkt att ska man då ta in dem igen. Och det är nog lika mycket vad du säger, att det är ett sätt det gjort för katolska kyrkan. Ja, jo, det finns flera märkliga saker. Ja, det finns, men det finns lite om skärselden på ett ställe, och det finns också att goda gärningar spelar in och en del annat. Men det är väl också så att det ligger i Bibelkommissionens intresse att det inte ska vara någon skarp avgränsning. Och i Bibel 2000 säger inte heller att detta är den heliga kristna kanon. Vi har ju som underrubrik här Bibeln, den heliga skrift, gamla och nya testamentets kanoniska böcker. Men om det här är människotankar, då finns det ingen anledning varför man ska ha en skarp gräns, vilket är kanon och vilket är inte kanon. Men det kan ju vara intressant att ha lite bredare kulturarv.
Vilka religiösa krafter ligger bakom vår kustbibelöversättning? Och samma sak, Svenska Folkbibeln, vilka samtal ligger bakom och vilka vanliga vetenskaper?
Frågan är alltså vilka religiösa krafter och samtal ligger bakom Bibel 2000 respektive Folkbibeln förutom vetenskapsmän. Ja, när det gäller Bibel 2000 kan man ju säga att det är på ett sätt inga religiösa krafter alls, utan det är då civildepartementet och kulturdepartementet som har tagit kontakt med universiteten och frågat hur ska vi utforma direktiven, och sen har man då valt ut olika personer, och den som har då blev huvudansvarig för gamla testamentet, han är uttalad ateist. Han har en gång i tiden varit präst i Svenska kyrkan. Men han är duktig på hebreiska och kunnig. Men han har så småningom kommit fram till det att kristendomen är ohållbar och kan att omuttrycka den här pris. Och sen har då kring honom samlats då många andra. När det gäller religiösa grupper så har man ju varit smart på det sättet att man har dragit in en rad religiösa grupper som har fått yttra sig om hur tycker ni det här låter? Skicka in era synpunkter. Så man har fått in referenter från alla möjliga håll, från kyrkliga, icke-kyrkliga och olika grupper. Och det har varit väldigt smart, för att en del har då dragit in arbetet på det sättet att man känner att nu är det här vårt arbete och vår bibel på något vis.
Är det
så att Jag har inte varit med som referent. Jag har varit för tidigt stadigt bedömt att det är som en dropp i havet. Utan man må ju göra en översättning utifrån helt felaktiga utgångspunkter och så. Men har man kvar de utgångspunkterna så kan man ju börja påverka lite grann och bättra på det. Jag har ibland tänkt att det är nästan lika bra att få bli. Att inte bättras på, för att då syns det inte hur illa det är. De får göra det som det blir när man har felaktiga utgångspunkter. När det gäller folkbibeln så är det människor som tycker att det är väldigt viktigt att inte bibelordet förvanskas. Så det är sådana som har stor kärlek till bibeln och menar att bibeln är en omistlig skatt och det är viktigt att inte våra tankar styr utan vad som verkligen står. Och sådana krafter har då privat och små initiativ stött och skickat utskick och hjälp till, så att på något underligt sätt har folkbibeln vuxit fram. Vilket konstigt sätt. Det är väl i korthet.
Det är ju 2000 att det är Svenska Medelsenskapet som är den förklaringen av kristna samfund som sprider till.
Ja, just det. Alltså staten eller vi har ju satsat mycket pengar. Väldigt mycket pengar på första entitet sedan Bibeln 2000. Och då har staten sagt det att det blir en väldig vinst sedan när den säljs, och då ska vi inte ta tillbaka den in i statens kassa, utan då får det gå till Svenska Bibelsällskapet. Så Svenska Bibelsällskapet har väl förstått pengar som gräs, men vi vet inte vad de ska göra av det. Så de har då kunnat tillsätta en rad tjänster och olika slag, och nu kommer också ännu mer pengar. Bibel 2000 har ju sålts bra, jag tror det är upp emot 700 000 exemplar som har gått ut redan. Och då är Bibelsällskapet med i det och tycker naturligtvis att det är, ja, de marknadsför och de får också bra betalt. Är det någon mer? Jag står här för dag, varsågod. Ja, den här lilla boken som jag skrev, alltså fråga läkaren, kommer det vara ordentlig granskning och jämförelse av hela Bibeln 2000 och jämföra med grundtext och med folkbibeln? Jag hoppas det. Jag är väldigt intresserad av att arbeta vidare på den. När den här lilla skriften skrevs, hur ska Bibeln översättas, så fanns ju ännu inte Bibeln 2000, utan det fanns förstadier. Så att den tar ju inte upp hela Bibeln 2000. Det skulle ju behövas. Men jag tänker mig att jag väntar in den kompletta utgåvan. Hela Bibel 2000 översättning plus alla noter och alla synpunkter. Och sen en risk för att det blir den boken, granskningen, om den ska bara ta lite grann. Den blir väl på en 1200 sidor eller så. Men om man tar lite mindre problem så blir den kanske 300 sidor. Men jag tror att en sån bok behöver skrivas. Men det kan man börja jobba med i ganska omgående, och så sen kommer den kompletta bibeln 2000 ut, antar jag, i januari, februari eller något sånt där kanske. Nästa år. Då kan man sätta lite fart.
Om du jämför den med 88, hur är den här bibeln 2000
då? Det är nästan ingen skillnad. Det är bara något tryckfel och något enstaka ord, men det annars är exakt samma. Enda skillnaden är ju då att i Bibel 2000 är inga noter med så länge. Men de kommer ju sen, och det som händer är att man ändrar på några saker som har blivit inkonsekvent i jämförelse med gamla testamentet. Men själva texten, den är samma till 99,999999%. Ja, NT81 är ju liksom Bibel 2000 på väg, men man ville ge ut Nya testamentet när det var klart. Och därför kom den ju ut där. Men sen vill man ju ha en hel bild. Och, det, och detta var ju det gamla testamentet.
Ja, en fråga jag har fått om det är alla de invändningar som du då tar upp här gentemot EU-kommissionens översättning. Gäller de enbart gamla testamentet eller finns det någon invändning mot nya testamentet att ens jobba på?
Ja, jag har en hel hög i min gröna väska där att jo, det finns men det finns ju en hel del också i Nya testamentet, men jag tycker ju att det är större och allvarligare saker i Gamla testamentet och fler. Men det finns ju en del också allvarligare i Nya testamentet.
Kommer den här hela motapparaten då att bli sitt separat som man köper till, eller kan man bara få den i nya bilar?
Ja,
är det bara i nya bilar så är det inte så många som kommer att köpa den, för de som har det nya har ju redan köpt den.
Frågan är alltså, hur gör Bibeln 2000? Kommer man att ge ut noterna separat eller måste man köpa en ny Bibel? Jag tror att man måste köpa en ny Bibel. Att det är tänkt så, och det är klart att en del tycker väl att det blir lite mycket. Andra tycker att de har fått Bibeln 2000 så billigt, för den är ofta subventionerad. En del församlingar har delat ut en gratis Bibel. Och jag kommer över, jag har skam till säga två stycken. Jag kommer att få en tredje Bibeln 2000 om någon vecka. Men det är lite onödigt, men det var därför att det var så billigt på något ställe, och snår som jag är, så tog jag en för 50 kronor också. Och det är klart, har man fått en hel Bibel för 50 kronor så då köper man kanske också den. Det är också en bra affärsteknik, för man får sälja mycket. Men en del kanske tänker, som du säger, att det blir för dyrt att köpa en gång till. Den kommer också bli ganska så tjock. Ja, vi har stått på övertid här, tror jag. Är det ingen som absolut går någonting då, ska vi jobba Anders här.